Från vad vi vet, det här är perspektiv.
På något sätt vill man ju flytta någon frontlinje liksom och försöka bidra till en mer hållbar framtid hela tiden och utmana liksom, ja men hela tiden kunna flytta steget framåt och göra produkter och inredningar med mindre och mindre utsläpp.
Har du uppdaterat ditt hem den här säsongen? Efter vårens somriga lätta kulörer kommer höstens vintermörka material. Här är utskikten som gäller nu i badrum och kök de närmaste veckorna. Skapa stilen nu med sparsmakar japanska influenser. Eller gör som japanska influenser, maxa myset med stormönstrad maximalism. Vi har de fem heta trenderna du inte vill missa för att inte drömhemmet ska bli tunt hemmet. Puff, jag hatar verkligen sköna hem. Och elddekoration. Och alla andra glättiga tidningar som låtsas att heminredningen mode och som låtsas att det är rimligt för en vanlig familj att byta ut stora delar av inredningen varje säsong för att någon rätt medioker mellanchef i medievärlden säger att något är rätt och något är fel. Och samtidigt saknar kunskap om inredning, möbelhantverk och de traditioner som faktiskt gör ett hem trevligt och mysigt och funktionellt. Så för att prata om vad som egentligen är hållbar inredning vänder jag mig till Emma Olbers. Hon formger både möbler och sjukhus och allt möjligt däremellan. Hon är också en av Sveriges mest prisbelönta designers på senare år och hyllad av flera av de här tidningarna som jag har så svårt för. Det blev ett här samtal om yta och djup, om problemlösning och hantverksskicklighet och lite faktiskt om hur du borde inreda ditt hem just nu, fast på tidlöst hållbart sätt. Innan vi börjar, om du inte redan följer podden, passa på att göra det nu för att inte missa kommande avsnitt. Och som alltid, du når mig med synpunkter, tankar, förslag på gäster på perspektiv@vadvivet.se. Och då är det dags för Emma Olbers. Det finns en uppfattning om design som något ytligt, något man adderar på slutet för att få saker att se lite snyggt ut. Men som Mattias Duarte med Design Hub Google konstaterade så handlar design om att hitta lösningar inom ett begränsat utrymme. Han sa, om det inte fanns några begränsningar skulle det inte vara design utan bara konst. Mm. Alltså undrar jag vilken roll som begränsningar spelar i ditt arbete som formgivare och inredare.
Ja, eftersom jag är ett otroligt intresserad och försöker ha ett stort fokus på hållbarhet så är det klart hållbarhet. Men, och jag vill inte säga att det är begränsningar utan utmaning då kanske. Mm. Men sen kan det självklart vara också pengar ju.
Just det.
Ja, och sen är det ju funktioner och kvadratmeter och sånt där.
Gör det dig bättre eller sämre?
Alltså, bättre. Ja. Jag håller helt med honom där att jag är inte konstnär. Jag gillar de här spelreglerna.
Ja. Som, ju tajtare och krångligare ju roligare. Liksom.
Ja, men problemlösning tycker jag är jättekul.
Är det det som har drivit dig till det här?
Jag tror det. Och sen att jag redan när jag var jätteung älskade att möblera om och ja, men hitta en lösning. Hur kan vi få det här bättre? Och sen har jag ju märkt när man är äldre att alltså folk beter sig lite olika beroende på inredning. Mm. Det spelar ju faktiskt lite roll. Så du kan ju göra ett trevligare samtal kanske med en bra inredning.
Absolut. Det finns ju någonting som en slags uppdelning som jag hör folk göra medvetet eller omedvetet. Att vi har liksom design och en sak och så har vi liksom hantverk. Mm. Där problemlösningen är liksom, jag hade en impuls att ställa dig frågan om du är liksom, är du bättre problemlösare eller designer? Men det är ju samma sak. Mm. Att vi liksom, får det konsekvenser för dig i ditt arbete att folk gärna vill dela upp det där i liksom?
Det tycker jag inte, men sen så, det som är större problem det är väl att vissa kan tycka att design är bara yta. Mm. Och att det inte är de här andra värdena. Alltså det man lär sig i skolan då.
Men till... blir du betraktad som den där ytliga kvinnan som kommer in då? Eller?
Ja, jag skulle ju kunna bli. Jag blir inte det så ofta. Men, ibland kan man ju känna så. Mm.
Mm. Hur ser du på din roll? Jag beskrev dig som formgivare och inledare inledningsvis. Och du har ju fått massa utmärkelser i de här rollerna. L-Decor, Out of Wars Designer 2020. Inflytrika tyska i magasinet ID, årets inledare 2019, Residence, årets miljöprofil 2019 också. Alltså det här är ju vad andra säger om det. Mm. Hur skulle du beskriva ditt arbete? Vad gör du?
Ja, men jag försöker ju hela tiden. På något sätt vill man ju flytta någon frontlinje liksom och försöka bidra till en mer hållbar framtid hela tiden och utmana liksom. Ja, men hela tiden kunna flytta steget framåt och göra produkter och inredningar med mindre och mindre utsläpp.
Mm. Så det är det du gör? Svar på frågan på middag, vad gör du? Jag försöker.
Ja, men sen så jag hittar ju inte på så mycket själv. Alltså jag hittar ju på när jag är i projektet. Mm. Men jag får ju uppdrag. Så det är ju inte så här att jag nu sitter på min kammare och hittar på lite grejer.
Nej.
Det gör jag typ aldrig.
Utan att nu ska rita som fåtölj så är det för att den ska passa i ett sammanhang.
Ja, och att det är någon kund som ringer och säger du hade ju lovat att rita den här fåtöljen. Nu måste du vara klar nästa fredag. Det är mer så. Så det är inte så här.
Det är alltså ganska dåligt att skriva upp.
Det är lite mer så. Ja.
Det bygger inte på något sådant stor design. Utan att man har jävligt bråttom att få till någonting. Då kan man inte ha krusiduller. Nej. Du skriver också liksom att du har sagt någonstans att mitt fokus när jag designar möbler att de ska bli så hållbara som möjligt. Vilket för mig är så låga växthusgasutsläpp som möjligt. Är det verkligen det? Vi har ju den där motsatsen mellan något slags FSC-märkt trä som kanske är snabbbuxet och nästan vara länge. Jag pratade med Svenskt Tenn här om året och de har ju inte, hade i alla fall inte då FSC-märkt trä för att de sa att ja, men det är för dålig kvalitet på det. Precis som att klädmärket Asket ju inte heller har allting. De vill ju gå mot mer hållbar bomull, men framförallt är det viktigt att sömmarna ordentligt, att det håller ordentligt. Det finns den här andra hållbarheten som är rent materiellt, att rent materiellt och fysiskt ska kunna finnas kvar en lång tid.
Ja, precis. Jag har väl definierat ordet hållbarhet för mig då.
Mm.
Att jag följer de planetära gränserna, de som Johan Rockström och de tog fram 2009. Som då, om man inte vet vad det är i den här tårtbiten med 9 tårtbitar och där klimatet är en.
Ja.
Och det mäts ju i växthusgaser eller i koldioxidekvivalenter som är växthusgaser. Men biologisk mångfald som är en annan utav dem 9 är ju absolut lika viktig.
Mm.
Den är ju dock inte mätbar ännu lika enkelt. Mm. Men det börjar ju komma metoder som man ska kunna mäta. Växthusgaserna är ju, koldioxidekvivalenter är ju enklare att mäta.
Ja.
Så det är kanske en rent enkelhet.
Ja, absolut. För vi har ju kvalitetsbegreppet också.
Ja, och det är ju det som man kan slarva med då. Kanske liksom att man tänker att den här koppen har låga utsläpp men den kommer inte hålla så länge.
Mm.
Då har ju den i sig låga utsläpp, men det, man ska ju slå ut det på liksom massa år.
Precis, det är lite som att köpa diskmaskin och säga att den här går sönder hela tiden, så tur att jag köper den billigaste.
Ja, precis. Så man måste ju liksom väga in båda de grejerna hela tiden.
Hur hanterar du det i din roll när du ska hjälpa folk?
Ja, men jag väger ju för och mot hela tiden då. Och jag försöker ju då välja produkter och ytor som... Och det går hand i hand med alltså vad jag också tycker är vackert. Alltså ytor, både golv och väggar då, och möbler som slits vackert och går att underhålla.
Mm.
Och det är ju oftast material då utan ytbehandling. Som, det är det som gör att det oftast slits så här härligt. Eller att det bara är oljat kanske. Alltså en sån här ytbehandling som går att underhålla själv eller någon kan komma och underhålla. Ja, och det är ju också lägre utsläpp på det. Och sen försöker jag ju välja material med lägre utsläpp.
Nej, men för ska du göra en ny fåtölj eller en stol eller sånt för en uppdragsgivare och be dig om det. Som utemöbeln Pino som ju är ganska liksom fin och enkel, skenbart enkel. Det är ju alltid rätt mycket små detaljer den som du har ritat fint. Liksom. Men där är ju okej, gör en ny möbel. Det, man fattar ju det att där kan inte du komma tillbaka och säga att nej. Världen borde inte ha fler utmöbler.
Nej.
Vilket ju hade varit korrekt.
Ja, precis.
Men om man ska göra en inredning. Liksom.
Då kan man ju mycket mer säga att... Och också när jag får så här frågan, vad har du för tips?
Mm.
Då är ju tips 1 är ju att köpa second hand. Mm. För det är ju det absolut bästa ju såklart.
Vad kännetecknar god design då?
Jag tror att det är genomtänkt design. Och skulle nog vilja säga också utbildad. Att du har en viss kunskap i... Alltså dels människokroppen, måtten. Alltså så här, så att det finns vissa standarder för liksom hur djup en soffa ska vara. Eller förhållanden som man bör, vinklar och sånt som man bör förhålla sig till.
Lite som Bruno Mattssons studier, man satt i snö när han gjorde de här fåtöljerna som jag just nu glömt namn på. Pernilla,
ja, Pernilla och Karin.
Ja, men det är ju väldigt som är intressant.
Mm. Det är väl det som är god design och idag kan vi ju se att det finns möbler som också inte har god design eller som görs mer slentrianmässigt lite snabbt.
Mm.
Och där kan man ju se skillnaderna.
Och vad kännetecknar hållbar design, är det samma sak då?
Ja, men det skulle jag, då tycker jag att de ska befinna sig inom de planetära gränserna.
Mm.
Och sen det där med livslängd, jag känner så här, vi får ta ett steg i taget. Men man måste ha med sig livslängd.
Mm.
Mm. Så man ska ju inte slarva och säga så här, men då tar vi det låga koldioxidekvivalenter, men den kommer gå sönder imorgon, som du sa.
Nej, men det är liksom som att köpa klimatkompenserade t-shirts i ekologisk bomull. Mm. Hela idén med t-shirts i ekologisk bomull är dum. Så spelar det liksom ingen roll.
Nej, och sen, och det finns så mycket liksom också greenwashing liksom även i min bransch, och folk som inte tycker sig kunna, och då tycker jag då är det ganska bra att man, därför försöker jag liksom hela tiden referera till de nio planetära gränserna, så att vi har liksom lite någonting vetenskapligt att börja bygga på.
Och någonting utanför sin egen bransch.
Ja, precis, det är också väldigt bra. Och att det finns liksom rapporter att läsa. Där har jag ju en favorit, Exponential Roadmap, där de just pratar om hur man ska sänka utsläppen med 50% till 2030 och går igenom industrin. Och där finns ju en massa bra tips.
Ibland när jag läser vad du tänker och säger i de här frågorna så tycker jag att det är liksom självklarheter. Och detta menar jag är ju också ett tecken på liksom branschen, att det är liksom, att du blir så pass unik. Missförstå mig rätt. Alltså, jag är ju en väldigt stor fan av det du gör. Men det finns någonting där som man kan tänka så här, kan du också känna dig själv? Liksom? Det här är ju inte några konstigheter.
Nej, nej. Och det är ju precis...
det här är hela... Emma Ålberg, hon pratar om planetära gränser. Shit, bara, nej.
Men det är väl hela miljöfrågan. Det är ju ingen rocket science. Nej. Det är ju bara att vara lite mer, liksom, arbeta igenom saker lite mer. Oftast är det ju nästan gamla strukturer som vi, om man hinner med det.
Mm. Så varför inte fler i din bransch som är sådana då?
Det börjar ju poppa upp fler, tror jag.
Finns det något unikt i din erfarenhet eller din bakgrund som gör att du var intresserad av det här som kanske...
Ja, men jag vet inte. Jag är uppvuxen på ett jordbruk och nära naturen. Och det, alltså, jag gick en miljökurs för typ 20 år sedan, och då sa de där att liksom, Haglöfs och sen outdoormarken är bättre på att vara hållbara. Mm. Och det kanske berodde på att deras kunder var i naturen. Mm. Jag vet inte om det är så, men... Är man uppvuxen med förändringarna, alltså skogen och havet och sånt där, och ser det, då kanske man blir mer påverkad.
Ja, det kan också vara, tänker jag, som någon slags rot till platsen.
Ja.
Jag är ju uppvuxen på Bjärehalvön, vilket ju ingen kan ha missat vid det här laget. Och det har ju en enorm kärlek till det, liksom.
Ja.
Som att man är i de här ställena och får ta familjen dit eller ta liksom... kollegor dit, ja, eller liksom visa att det här är vad jag är ifrån.
Ja, precis.
Det är att säga något utan att säga något på något sätt. Liksom. Det är något med att den här naturen har format mig. Liksom.
Men jag tror också det här huset. Mm. Att man är uppvuxen i ett äldre hus. Vårt hade ju gått i arv.
Ja.
Så det fanns så här gamla saker som är 100 år gamla.
Mm.
Och då, alltså att man förhåller sig till gamla produkter och ser att de håller. Det gör ju också någon typ av...
Just det.
Att man gillar det där med kvalitet. Och... Jag har ju redan från när jag var ung vet jag att jag tyckte att det var jättemycket slit och släng om man köpte dålig kvalitet på kläder. Mm. Jag sparade ju hellre månadspengar några gånger och så köpte något med bättre kvalitet.
Det där är ju någonting som ligger liksom i familjen eller i ens historia eller något liksom. Men jag tänker också det när... Vi ska prata lite mer om vad du gör på ditt uppdrag på Erta sjukhus. Men där att liksom de träden som stått på platsen har du ju liksom återanvänt. För att de hör hemma här på något sätt. Liksom.
Ja, precis. Och att också personalen, det blev ju ramaskri. Alltså det är så, inte ramaskri kanske, men alltså många blir väldigt ledsna när man tar bort parkträd.
Mm.
Och då göra någonting... Det är både känslomässigt och liksom, det är väldigt stort värde till inredningen ju.
Mm.
Väldigt stort mervärde. Och sen har vi ju gratis material också.
Just det. Ja, men det är, för det kan jag bli liksom otroligt irriterad på. Ännu mer man läser på hur mycket träd binder i koldioxid. Såklart liksom, när man ska bygga någonting så tar man ner alla träd först.
Mm.
För att det ska vara enkelt att köra maskiner eller för att någon... talanglös arkitekt ska börja jobba med naturen. Liksom. De har glömt att rita in träd på sin 3D-skiss.
Ja. Och att de inte ritade in dem innan.
Ja, men det är så himla konstigt. Därför så ser det liksom nybyggt ut superlänge.
Ja.
Norrvikens trädgård utanför Båstad på väg till Kattvik. Där, liksom. Där byggde man, som det var Gert Wingård som ritade in lite olika grejer. Liksom, så här. Jag vet inte om det var han som bestämde för att sätta ner träden. Men det var en jättefin backe med bokar och allt möjligt. Liksom. Då tog man ner alla dem och sen satt man ner träden. Och sen har man satt nya träd. Alltså det ser så dumt ut alltihop. Liksom. Ja. Och så gjorde man om det, man utvidgade om det. Det var exakt samma grej igen. Liksom. Medan det är exakt samma byggherre.
Ja.
Samma ägare faktiskt också om området. Har sen byggt liksom ett kulturhus, Ravinen, som är ganska fint och nytt. Och sådär, liksom. Men där har man bevarat boken framför oss. Liksom.
Ja.
Så man tittar igenom det här området nedanför. Då tittar man det genom en bokdunge. Ja. Och då är det jättefint. Men när man är nere i skiten, det är inte alls trevligt.
Nej.
Vi behöver förankring och dimensionerna i trädet. Liksom. Men där ser man ju hur det var att en arkitekt inne och... Eller landskapsarkitekt eller frånvarande sådan. Liksom.
Ja.
Jag tycker det är något otroligt konstigt. Jag kanske inte fattar. Medan de här finaste strandhusen i Malen, mycket Bjärreferens här nu, men är ju de som byggdes på 60-talet, byggdes runt träd.
Ja, precis. Jag var på en invigning av en ny fabrik i Norge. Mm. Precis innan sommaren, The Plus. Som Bjerke Ingels har ritat. Och då är alla träd, det är rakt ut i skogen.
Mm.
Mer nästan som ett tallplantage, om vi ska vara hårda. Mm. Men då har de ju bevarat alla träd. Och enligt brandskyddsmyndigheten fick de, måste ju då brandbilen kunna gå emellan. Men det var ju typ jättelite. Alltså typ 3 meter eller någonting.
Mm.
Så att grenarna och så kan ändå sprida ut sig och ge skugga till glasfasaderna och du ser alla tallarna supervackert liksom överallt och det ligger bara helt inkilat.
Just det, för det och huset, de har liksom, blir som, huset blir som en snöflinga då.
Ja, och de har sparat all liksom markvegetation också som de sparar i små lådor och sen la tillbaka. Och det som huset står på la de allting på taket. Ja, det går ju.
Mm. Ja, men det är ju precis som termen arkitektritat som inte betyder någonting.
Nej.
För det är klart att de inte arkitektritat.
Och det är samma som designat.
Dålig design är också designad. Ja. Att man inte liksom säger att det här är ritat av någon som har varit på platsen.
Ja.
Det hade ju varit något annat.
Liksom. Ja, verkligen. Som har väckt in platsens fördelar.
Det där är intressant. Men låt oss prata om liksom den där, alltså den hållbara inredningen och vad man ska göra. Jag läste också inför det här samtalet så pratade de om design så att man måste, designers måste tänka baklänges. Vad menar du?
Jo, att utom mina tredje tips där är ju att du ska köpa grejer som går att underhålla.
Mm.
Det är ganska mycket produkter idag som faktiskt inte går att underhålla. Det är kanske ett laminat på ett fotograferat träd. Och då kan du liksom inte, det går ju inte att underhålla. Men om du har massivträd då så kan du ju olja det och förbättra det och slipa ner det och alla sådana där
just
saker.
Just det, vi pratade lite grann om det här med, när det gäller skrivare var det va? Som det kommer man prata om det, att de hade en bestämd livslängd och så gick de sönder efter liksom så här.
Precis.
Men att vi gör det hela tiden i inredningar.
Ja, men också sen då att tänka baklänges är ju framförallt då att inte att de bara ska gå och reparera men också att de ska gå och separera inför återvinning för en framtid där allt är cirkulärt, hoppas jag.
Just det.
Därför tänker jag baklänges.
Och då när man tänker baklänges, om du ska inreda någonstans eller du ska ta en inredning då, hur börjar man där? Då tänker du, då har du vid det här laget antagligen en bruttlista. De här materialen kan använda. Mm. De här kan absolut inte använda.
Ja, precis. Och sen också då att möblerna måste gå och skruva isär. Det är ju mest möbler som är löst. Men även inredningen då, den ska tas ner. Så måste ju också den gå att separera.
Och vilka material är det på din bruttolista?
Som jag vill jobba med. Den bra bruttolistan. Jag är med, jag är faktiskt med allt och jag tycker ju... Nej, det har jag inte. Inte allt, allt. Men ibland kan man ju behöva använda material också som har högre växthusgasutsläpp. Men då får man ju använda, antingen försvara det eller liksom använda mindre.
Men så, om du plast i någonstans liksom, så då är det fine om det är antingen att plasten är återvunnen eller att det kan vara till och med ny plast. Men då ska det bara vara en sorts plast.
Ja, precis. Men alltså, till och med ny plast, där det, jag tycker plast borde ju finnas återvunnen. Det har varit stora diskussioner ju nu om gruvor och metaller i media.
Mm.
Och där kan jag ju också tycka att vi borde kunna hitta återvunna metaller.
Mm.
Med tanke på hur mycket vi gör av med varje år i Europa. Så det är ju att försöka, liksom, ja, men alltså försöka använda så mycket återvunnet som det går. Även om det är nyproducerat då att du, skriver är det återvunna material alltså när du söker.
Att inte utvecklingen går snabbare inom när det gäller inredning, husbygge och sånt. Beror det på att det alltid är liksom tid- och budgetbegränsningar? Eller beror det på att liksom du representerar ett skrå som generellt sett inte riktigt har de kunskaper som krävs?
Ja, både och tror jag. Dels säkert ju att det är bråttom och snabbt. Och som du sa inledningsvis där, att ibland kommer ju designen, det är som en yta som man bara lägger på i efterhand och inte något som kommer inifrån. Liksom. Förr så ingick ju inte miljökunskap eller biologi och sånt i designutbildningen. Idag tror jag att det ingår, för jag får föreläsa en del på skolorna. så någon typ av information ingår i alla fall.
Det är också en process att vara formgivare.
Ja.
Det är ett väldigt bedrägligt begrepp. För det sätter för mig, jag är en sån som ger form.
Ja, just det.
Och då blir det liksom så här att ja, men nu har du köpt den här lägenheten och du har en massa pengar så använder mig. Då, liksom, då river vi ut det här köket. Ska vi rita ett nytt kök? För spisen ska stå där borta istället. Mm. Och det kan till och med vara så att det är en ganska god idé att flytta på den där. Men det är dumt att riva ut.
Mm.
Det finns ett designdilemma här. Designen, formgivaren, vill gärna rita nytt och vill gärna rita in sina egna saker.
Ja. Och det finns ju verkligen ett dilemma att man vill ju ha, alltså jag vill ju såklart att mina produkter ska sälja.
Mm.
Så det är klart att det finns ett sånt dilemma, men det får man ju försöka stå över liksom.
Men om man ska köpa en lägenhet och så vill man ha hjälp att inreda eller man vill alltså ta hjälp av någon man ska rita liksom.
Mm.
Då gäller det att man som ägare, beställare är supertydlig med det där då.
Ja, det tror jag.
Mm. Men kan, om man som beställare tydlig, om man måste tydlig, man vara. Tror att folk kan det i allmänhet? Eller är det liksom att, för det är också liksom, det är ut.
Jo, men alltså, jag bara pratade kort med Sandra Asplund som är en av ägarna till en butik i Stockholm.
Mm.
Asplund. Och hon sa att nu för tiden så gör de mycket mer att de gör om kök. Inte kastar ut bara, utan renoverar och kanske byter en stenskiva. Den hamnar kanske i badrummet sen och sånt där. Alltså så här, att de försöker använda
runt. Just det, de är en fancy butik på Östermalm. Så ja. Att det är liksom, och det kanske är någon slags trendsättande. Man kan hoppas på.
Ja, man kan hoppas på i alla fall.
Ditt arbete med Gamla biblioteket på Nationalmuseum och vad du nu gör på Ersta sjukhus är två exempel vi kan utgå från här. Det finns ju det ena att anpassa något till gammal befintlig miljö och det andra en helt ny miljö med mer höga krav på funktion. Liksom. Om vi börjar med uppdraget på Nationalmuseum.
Mm.
Hur tänkte du det? Vad var uppdraget då?
Det började med att det var en tävling som man var inbjuden till.
Mm.
Och uppdraget var att skapa ett rum för kontemplation. Och då såg jag ju framför mig att det skulle vara någon typ av lugn. Alltså du skulle komma dit för att sätta dig och ta det lugnt. Och du kanske har sett en ny utställning och sådär. Uppdraget var egentligen inte att det skulle vara en superhållbar inredning. Utan det var jag som sålde in det. Jag tyckte att det var så ypperligt tillfälle att få visa allmänheten eller besökarna då hur hållbara material faktiskt kan se ut och hur de kommer slitas.
Just det.
Och också något fint i just det där som vi pratade om innan med naturen. Att när det är ett museum, nationalmuseum, så just få lite svenska material.
Mm.
Råmaterial, alltså att det finns lite ek, lite ask och furu och sådär i rummet.
Ja, för det finns ju också, det är ju också vårt statliga designmuseum som har stora samlingar. Så det är också lämpligt att
Ja, precis. Så jag kände ju ganska mycket att det skulle vara undervisande. Det finns som en liten box där också med lite skisser och lite materialprover och sånt där som man kan titta på.
Emma-lådan.
Ja, en Emma-låda. Och det föll väldigt godgjord direkt att jag ville visa det. Så det var liksom inga problem.
För du gör ganska moderna grejer där i en gammal miljö.
Mm.
Men det är ju verkligen som tillägg. Du har bland annat ett antal lampor som väldigt, väldigt enkla former kan man säga. Men så verkar det som att de har liksom blivit lite trötta. Så att de lutar sig mot grejer. Liksom.
Ja, precis. Både lamporna och en stol har ju två kollegor som jag tog in. Som jag hjälpte till att rita. Det där är ju front, då, lamporna. Och det var också väldigt roligt. För då fick jag skriva en liten brief till dem. Liksom.
Mm.
Och det är ju, ja, men de är ju som små svampar som står där och lutar sig lite.
Ja.
Ja. Och, men grönt var en sån färg som vi, som jag liksom sålde in väldigt tidigt. Just för att traditionsenligt så är ju bibliotek ofta gröna.
Mm.
Mörkgröna. Och sen också att jag ville ha liksom, jag tyckte att rummet såg ganska rörigt ut när jag kom dit med bokhyllorna och sådär. Det var liksom inte riktigt det där lugnet som vi eftersträvade. Så att det skulle landa liksom hela rummet. För det, ibland kan ju inredningar bli lite så här röriga.
Mm. Men nu skulle du besöka min far. Han har ju lite som sån, ja det är ju lite fräckt. Och då kan det vara något liksom så rococo, lite guldigt, hysteriskt. Och sen har man en svart skiva på för det ska vara kontrast. Och sen gärna så kohud på golvet.
Ja, alltså, men det är också fräckt brukar ju vara precis sådär.
Ja, men så här, lite alltså att det är gjort för att betraktaren ska säga, åh jävlar, titta där.
Fräckt.
Ja, det blir ännu mer på göteborgska tror jag. Men i alla fall, det finns någonting i det där. Hur förhåller man sig till gamla? En del vill ju så här, ta jättemycket avstånd. Och sen finns det en del så här, byggnadsvårdare, mer jag då. Som, okay, hur var det då? Du hittade någon skiss om 33 och du kan sätta ut några fotografi. Och så försöker man liksom, här har du valt att göra. Det är väldigt modernt, det är väldigt gammal miljö.
Mm.
Alltså du utgick från den här gröna färgen.
Precis, och det var väl också för att det är ju. Det verkar ju konstigt om jag som modern designer skulle göra gammal design. kan jag tycka i alla fall då, på Nationalmuseet. Men,
och du tänker ett pastischer liksom?
Ja, precis. För mig kan det bli lite så då med möblerna. Så jag tänkte att de skulle liksom vara en fin kombination, att de kunde prata med varandra.
Mm.
Den här gamla inredningen, väggar och bokhyllan där då, och det nya.
Och så gjorde du en jättefin matta också.
Ja, precis. Jag har gjort en illustration som en matta typ ju. Mm. Som föreställer typ rummet lite. Det är lite blandade skisser.
Mm. Och vad heter den matta? Jag vill säga rya matta, men det är det inte. Det är lite vibbar, va?
Ja, precis. Det är ju samma tuftad.
Mm. Tuftad heter det på.
Mm. Precis, men det är typ samma som rya, fast den är kortare klippt bara.
Det finns något som är väldigt modernt i det och som ändå är vinkningar till det gamla.
Liksom. Ja, precis.
Det kan ju faktiskt funka att ha Philip Stark till exempel, som gör massor av grejer som är fruktansvärt moderna.
Mm.
De funkar väldigt, väldigt väl i liksom en fransk som rococo eller barockmiljö. Mm. För de på något sätt pratar med varandra. Mm. Det är som liksom glaspyramiden utanför Louvre som funkar skitbra.
Mm.
Fransmännen har ju någonting med att kontrastera det gamla. Om det blir kontrasten, vi har gammalt, då ska vi ha nytt. Ja. Vi har väldigt liksom, mycket puts och guld och grejer, då ska vi ha glas och metall. Alltså, och så bygger de upp det på det sättet. Liksom.
Ja, och du hade ju mejlat till mig vad trevligt var. Och då, jag tänkte först direkt liksom så här, att jag tycker det är väldigt trevligt när det är en variation.
Mm.
Eller kanske olika tidsepoker kan ju vara en variation.
Mm.
Att miljön med det
så olika epoker, olika material, olika texturer.
Ja, precis. Men att kulörerna kanske man håller ihop lite. Så att, för att det får inte heller, eller det tycker inte jag om man vill skapa en lugn inredning. Att, då vill man ju kanske att kulörerna typ ska hänga ihop lite eller vara samma skala. Ton i ton lite. Och sen så gillar jag då att göra oftast mörka, alltså att golven är den mörkaste färgen i rummet. Så att hela rummet landar. Och på Nationalmuseum då så var det ju, där fick inte jag välja golvet utan det var samma i hela museet då.
Någon ek?
Ja, en ek. Alltså, som var, det är lite byggnadsvårds, alltså halvrestaurering.
Mm.
Men då gjorde vi det där stora bordet, liksom två stora bord. Som skulle vara den där, att det landade liksom hela rummet. Och få det där lugnet liksom.
En och samma nyans.
Ja, precis.
Eller inte samma, vad heter det? Det här nyans och kulör, jag tycker alltid jag blandar ihop det. Liksom. Men en och samma färg.
Ja, precis. En och samma färg. Ja.
Och ska man ha så ska man lite, de mörkare tonerna ska vara längre ner.
Ja, jag tycker det. Men det tycker ju folk olika. Eller inredare olika. Men jag tycker
men de
att
inte här kan försvara sig. Så kan
nej, precis. Men jag tycker att det ger ett väldigt stort lugn. Och hela Ersta bygger på den där färg. Principen.
Det är ju inte helt ny byggnad, du har inte ritat byggnaden. Nej. Utan du har ju ett skal och du kommer in någon slags halvvägs in för att precis. Göra det trevligt.
För att göra det trevligt och göra det, det var också exakt så att de ville ha lugn och harmoni.
Mm.
De hade fått något förslag innan där det var lite mer sportigt och fräckt. Med klargult och så. Så hela konceptet som jag sålde in var just det där mörkare golvet och stabilt. Sen så finns det också då, för som du sa då, att det finns ju andra krav på ett sjukhus. Det finns, det heter hygienkrav då, men det är också för synskadade och sådär. Så att det måste vara en viss färgskillnad på golv och vägg och sådär.
Mm.
Så man känner sig hemma. Men då har vi just gjort mörkare golv och sen så är det en sån här kant som kommer här.
Ja just det, en basering.
Ja, och det är i samma på sjukhus då. Och den ligger typ på en och tio.
Det var det man hade, var det en av dem varför man har kunnat se det gamla hus?
Nej, det vet jag inte. Det kan ju hänga ihop. Ja.
Som referens.
Men så då är det som tre kulörer kan man säga.
Ja.
En mörk, ljusare, ljusare. Så i hela huset. Så har jag också tagit inspiration från just kanske då 1800-1900-tals hus när man, och samma med Nationalmuseum, när man kan se flera rum i fil och du kan se olika kulörer då.
Just alltså, det.
Fast de ligger i samma nyansskala, alltså de är samma
värme.
Värde i dem.
Ja.
Fast det är rosa och grönt till exempel.
Just det.
Mm.
Det är som på
slott brukar ju vara så.
För det är också, om tittar man på Ersta, där är det som form och funktion. Alltså hur balanserar man det? Eller är det liksom återigen risker vi att hamna i något slags ålderdomligt motsatsförhållande här?
Nej, jag tycker de går hand i hand.
Mm.
Men jag är ju jättepraktisk. Jag skulle inte kunna göra någon inredning eller en möbel som inte är funktionell.
För då blir, då kanske det, vi landar och ramlar över i det här med vad som är konst.
Ja, precis.
Man tar en pissoar och skriver mutt på och ställer ut.
Det är inte jag.
Men säger du nej till mycket uppdrag? Eller försöker du boxa dem i din riktning?
Ja, jag säger ju nej till då om det är liksom det som inte jag anser är hållbarhet då.
Mm.
Det, ja, det gör jag.
Hur tycker du man ska närma sig med när folk vill göra om hemma? Då har du ju antingen ett nytt nybygge och då är någon annan som har gjort någonting och det kan vara mer eller mindre talangfullt gestaltat. Men du har ju ofta någon typ av vit palett att utgå från liksom, med olika rum. Eller så har du att du har köpt någonting liksom, och då är det något gammalt och det är från 50-tal eller det är liksom 1700-tal. Eller det, kan vara, liksom, det kan ju vara 80-tal också. Liksom.
Ja.
Jag tycker man har gått tillväga. För man vill, om man vill skapa något som känns trevligt och vilsamt som alla vill ha som någon slags mått i sitt hem.
Ja, det är ju väldigt svårt. Alltså, det beror ju så, spelar ju väldigt stor roll hur den här lägenheten ser ut. Ju. Mm. Såklart. Alltså, för det finns ju idag väldigt sönderrenoverade saker som kanske inte är så roliga då.
Mm.
Som man kan råka köpa. Men om du köper någon äldre inredning, då jag skulle ändå... Just när man köper sånt som kanske inte är så mycket renoverat, även om det är 60-tal eller sådär. Men att man känner in miljön. Och jag tycker också... Så
vi... Är det att underordna sig miljön?
Ja, just det. Det kanske är det. Ja.
För vi alltså bor i byggnadsvården så fyller man ju alltid så att säga.
Ja.
Jag renoverade en dansbana. Och då var det liksom ett tillbygge som var knas. Och så var det en gammal byggnad. Och då, får vi, då gör man så att då bestämmer man.
Ja.
Okej, det här är... 1933.
Ja.
Och det här är 67.
Ja, precis.
Sen bygger man efter det.
Alltså, lite så. Ja.
Ja, eller man kan säga, då ger man kanske ett spann på 20 år. För ingenting är ju så här. Utan du ska ju alltid ha vinkningar bakåt.
Ja. Men det är också någon vördnad tycker jag till liksom den som gjorde det från början eller den tiden liksom.
Ja, för att köpa en lägenhet och tänka att de visste fan ingenting man planerade på 50-talet.
Men det är ju väldigt synd.
Ja.
För det visste de.
Ja, ja.
Så, och vi har en 60-talslägenhet som var orenoverad då kan man säga. Alltså, vi köpte ut den som hade köpt en nyrenoverad. En nybyggd. Då gjorde vi ju om... Alltså, vi renoverade ju upp det som fanns. Mm. Så den ser ju fortfarande ut som en 60-talslägenhet. Jag har ju inte försökt göra någon slags...
Låtsas som att den är ny.
Nej. Jag skulle, alltså, så om man har möjlighet så skulle jag ju försöka bo i den först. Alltså jag tycker verkligen det där, om du ska ha trevligt, då spelar det ju jättestor roll att man har taktila material, alltså äkta material som känns äkta. Mm. Det är oftast det du vill ha, liksom, att det inte känns på låtsas. Och då är det ju trägolv. Det är det enklaste sättet att få det trägolv som är kanske då såpade eller oljade eller obehandlade. Och sen så väggarna...
Jag brukar också slåstak på betonggolv. Alltså det finns någonting som är fint.
Man kan vara på liksom... betonggolv, alltså,
för det är också ett äkta material. Ja, eller sten eller...
Ja, precis. Eller terrakotta. Det är ju också så underbart. Ja. Men, och sen så väggarna då att man kanske inte... Så fort du har... lärt dig om det här så, eller börjat titta på skillnaden så ser du så jättestor skillnad på plastfärg och emulsionsfärg där man oftast också använder naturliga pigment.
Mm.
Då blir ju så här med solen och väderstrecken spelar jättestor roll för färgerna ändras mycket mer.
Mm.
Och du får den här mycket mer äkta känslan i lägenheten. Så det tycker jag är bra knep. Alltså att slipa golven om du då, i Sverige är det ju oftast trägolv.
Mm.
Och sen så göra någon utbehandling som är enkel att underhålla.
Mm.
Och sen välja emulsionsfärg istället på väggarna.
Men det är ju färgerna som också gör någonting. Och sen har vi det här med de olika materialen.
Mm. Ja, och det är just ytan på materialen som gör den där äkta känslan ju.
Nu gör du mycket mer grejer med händerna, kan du beskriva det?
Alltså man, när man går barfota på ett furugolv som är såpat. Det känns ju nästan som siden.
Mm.
Och att man känner den där träkänslan. Det är ju det som...
Den icke-slät struktur på något sätt.
Ja, precis.
Den kan ha liksom en glansig yta men den är inte glansig på något vis.
Och det kanske också är det här att man tillåter den här variationen. Som gör att, att man gillar... I alla fall jag då, gillar den där ytan mer. För den är inte homogen och inte perfekt. Det är det som gör den här trevliga inredningen. Att, att du har lite så här... Lite de blir ju mer personliga.
Ja, lite som i en park där man faktiskt kan se var folk har gått.
Ja.
Det blir på något sätt liksom...
Ja, och det tycker jag ju också. Att jag tycker ju att när du tittar i ett hem att det är ju en fördel om du ser har paterna där folk har gått.
Mm.
Att det finns alltså spår av tiden.
Mm.
Det tycker inte jag är något fult. Utan det tycker jag det är ett stort värde.
Man har ju varit inne i hem någon gång där det känns som att allting kom på, för att använda en daterad referens, men där allting var på samma room kvitto. I Stockholm var det ju en butik på Alströmsgatan som alla gick till och köpte samma sak hela tiden.
Ja, precis. Och det tänkte jag också på när du frågade där, att man vill ju helst ge tid så att man inte har köpt alla saker. För ska du ha ett personligt hem så kan du inte handla alla saker på en dag. Och måste du göra det, då kan du ju ljuga med att köpa på second hand. Så ser det ju bättre ut.
Just det.
Mm.
Men för i Amerika kan man ju köpa ett hem med inredning.
Mm.
Och det är inte ovanligt heller.
Nej, och ute i skärgården i Stockholm, då köper man ju oftast, om man köper en sommarstuga med inredning.
Och det är ju fint.
Ja.
Inte hacka på USA där, men det är ju en intressant grej att komma. Som här köper jag hela historien. Men det kan ju också såklart, hade varit, när jag tänker säga att det här köper man i LA så känns det andefattigt. Och när man köper det på liksom...
Långt ut.
Ja, det känns jättebra. ingen jättekonsekvens här liksom. Nej. Vad är det viktigaste du lärt dig om att inreda på ett trevligt sätt?
Ja, det är en jättesvår fråga. Det var bra det där du sa, tycker jag, att man någon typ av vördnad för byggnaden.
Mm.
Och sen, alltså att beroende på vad den här inredningen ska användas till så måste man ju låta då patienterna, konsten eller personerna som bor där ta plats.
Mm.
Inredningen ska ju inte, tycker inte jag, ska ta större plats. Den ska ju bara vara liksom som en snygg bakgrund. Ja. En trevlig bakgrund.
Eller funkar som conversation piece, säger man ju på engelska. Det är ju bokstavligt talat någonting mitt på bordet som du skulle kunna prata om.
Mm.
Hallwylska palatset i Stockholm är ju alldeles fascinerande i liksom vad mycket samtalsämnen som finns där.
Ja.
Men det är ju ett hus byggt för konversation, soirée, social interaktion, uppvisning.
Nej, och det är ju samma som på ett museum, att föremålen måste få ta plats ju.
Mm. Vad hände med vitrinskåpet, tänker jag? Det var ju fränt ett tag.
Ja, men det tror jag kommer hålla.
Finns det fortfarande vitrinskåp?
Jag älskar vitrinskåp. För dels, det är en väldigt funktionell sak med det, att du inte slipper damma.
Mm.
Alltså du kan ju få det där charmiga som lyser igenom hela rummet och ändå börjar slippa damma.
Jag tänker på ett vitrinskåp som också var så här uppvisning av föremål, alltså nästan ett kuriosa kabinett liksom.
Svenskt Tenn har ju något sånt som står på jättehöga ben.
Ja. Jättegulligt, det är jättefint. Ja. Och där är väl det där kanske, att det här är olika random grejer jag köpt. Sen kan det vara liksom askkoppar från Teneriffa, 400 stycken.
Precis, men det är ju någonting väldigt stort personligt värde i, alltså om man sparar på saker. Man får bygga små öar. Det är ju också ett tips på inredning, ju att du ska bygga små öar och inte ställa längs väggarna och sådär.
Förklara.
Ja, men som i fönster till exempel är det ju väldigt tråkigt om man ställer delar fönstret i två och sen så centrerar då i den här halvan där då en kruka där och en kruka där. Det är mycket trevligare att göra en grupp med krukor i ena delen av fönstret.
Mm.
Och sen så är det tomt i andra.
Visst är det Estrid Eriksson som har en massa sådana här också tips?
Ja, det är mycket möjligt. Det kan man verkligen tänka sig.
Ljusstakarna ska antingen vara nere.
Ja, och sen så lite så här ju.
Mm, lite olika nivåer, precis. Ja. Men ljusstakarna på bordet ska vara då antingen låga så vi kan se varandra.
Ja.
Eller höga. Hon har ju också väldigt sådana höga så vi kan se under ljusen.
Ja.
Och det är där icke-symmetrin.
Ja.
Så har du två ljusstakar ställt, en här och en där borta, men absolut inte ihop. Liksom.
Nej, och sen också, man kan ju blanda, så om man gör en dukning då, det är ju samma som i fönstren, att man blandar höga och låga vaser och höga och låga ljusstakar.
Mm.
Det är då det blir den här variationen.
Och samma färg då, dessutom kan du ha random grejer.
Ja, precis, men du kan ha alla blommor i gula toner, fast gärna ganska många gula toner.
Om man vill fördjupa sig i det här ämnet, vilka tre böcker tycker du man ska läsa då?
Min ena favoritbok är den här Jorden, utav Johan Rockström och Owen Gaffney. Vår planets historia och framtid. Och sen inredningsmässigt då så har jag och väldigt många andra med mig då en engelsk kvinna, guru, Ilse Crawford, som har skrivit en bok som heter Frame for Life. Det är även hon som har inrett ett hem, ett hotell i Stockholm.
Just det, som är känt för att vara fruktansvärt mysigt.
Ja, fruktansvärt mysigt.
Oh.
Och där är det också så här väldigt blandat.
Mm.
Och sen så är det en hyfsat ny bok utav en arkitekt, dansk arkitekt som heter Anders Lendager. tillsammans med en annan som heter Solution. Och handlar om utsläpp och byggnader och massa uträkningar. Jättenördig.
Jävligt lycklig ut när vi pratar om det. Ja, men utmärkt. Tack snälla för att du var med i Perspektiv.
Ja, tack så mycket för att jag fick komma.
Du hörde alltså Emma Olbers. Jag vet inte hur du skulle uppskatta att höra just det här avsnittet. Använd då dela-knappen i din app för att skicka det till dem. Och vill du skicka och dela det här i sociala kanaler, använd då Perspektivpodden när du delar hashtag Perspektivpodden. Och om du inte redan följer den här podden i din poddspelare, så gör det nu. Producent idag var Jens Back, mixning stod Stray Dog Studios för, och jag heter Per Grönqvist. Nästa gång ger vi Perspektiv på ett annat aktuellt ämne. Vi hörs då.